Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 76 av We Are Influencers. Hej och välkommen till den här specialsäsongen av podden då vi fokuserar på mikroinfluencers. Det här är alltså nischade profiler som driver sina sociala kanaler som en del i sin business utan att ha de här enorma följarskarorna men en väldigt tydlig inriktning på sina sociala medier. Jag heter Linda Hörnfeldt och jag är grundare av Influencers of Sweden som gör den här podcasten. Och mig hittar du på lalinda.se och @lalinda på Instagram. Idag ska jag prata med Agnes Gjellhagen. Hon är profilen bakom varumärket Cashew Kitchen som har sin grund i den vegetariska matbloggen med samma namn. Agnes titulerar sig fotograf, matkreatör och bloggare men är i botten utbildad inom klassiskt måleri, något som idag faktiskt ger henne ett försprång i sitt arbete. I vårt samtal så pratar jag och Agnes om grunden i det hela, alltså hantverket och drivkraften i det man faktiskt håller på med. Hon menar att man bör kanalisera sin utveckling i sitt hantverk innan man ens börjar tänka på det här med samarbeten eller att optimera sina kanaler. För att om man har ett väl utfört hantverk så kan man tjäna bra pengar utan de här enorma följarskarorna. Och det här är någonting som Agnes är ett väldigt bra exempel på. Så här kommer den, min intervju med Agnes Gjellhagen. Hej och välkommen Agnes Gjellhagen.
Tack så mycket.
Jag älskar att jag är alltid så här, woohoo! Och så gästen bara, hej.
Ja, men, jag är ganska lågmäld som
det
person.
Är du, det är väldigt sant, det är väldigt sant. Du driver varumärket Cashew Kitchen.
Det stämmer bra.
Kan du inte berätta om dig själv?
Jag heter då Agnes, jag är 29 år, är från Stockholm och driver som du sa varumärket matbloggen Cashew Kitchen. Sen typ 4 år tillbaka tror jag det är nu.
Är det inte mer alltså?
Nej, alltså jag har nog hållit på och bloggat sådär längre än så men just Cashew Kitchen är 4 år gammalt.
Okay.
Jag hette något annat innan som jag inte tänker dra här.
Jo! Kom igen! Det här är ju storytimen som man älskar. Så här, Agnes Cool 72-86.
Nej, riktigt så illa var det inte. Det var ju fortfarande så här enligt liksom någon slags mattema. Men okej, okay, det hette Food and Green Forests från början.
Oh.
I typ ett år. Och det skulle typ handla om så här, mat och miljö.
Jag tyckte det var fint.
Ja,
fast
men det var så himla långt. Ja, och folk var såhär, vad har du hette nu igen?
Ja.
Det var liksom inte tillräckligt catchy.
Nej, Cashew Kitchen är verkligen snappy.
Ja, det var tanken
ja.
När jag startade det.
Fortsätt.
Med namnet. Men så det gör jag. Jag jobbar som matkreatör och bloggare. Men det är liksom två delar. Det där lite det klassiska matkreatörsfrilanslivet och sen så det här mer influencer-biten.
Matkreatör?
Ja.
Förlåt, du skulle säga någonting mer.
Nej, jag skulle bara säga att nu snart så flyttar jag till Piteå. Så jag kommer inte vara den här i innerstads Stockholmsboen så länge till.
Nej, men alltså you and me both. Mm. Vi tar ju båda sikte på Norrland i år. Det är ju så intressant. Men varför Pite?
Ja, för att jag träffade en kille där.
Mm. Love brought you to the north.
Mm. Mm. Så att jag flyttade in hos honom, helt enkelt.
Oj, oj, oj. Ja, men vad spännande. Mm. Men alltså, jag tycker att vi tar det här lite grann från början. Hur blev det bloggeri för dig?
Bra fråga. Alltså, det var typ ett infall. Nu tillhör jag också de här som liksom har bloggat sen det hette Bilddagboken. Och man typ så här, ja, men dokumenterade sin vardag och skrev så här skunkdagbok och helgondagbok och allt sånt där. Så att, jag brukar inte riktigt räkna det till min så här bloggresa, men jag vet att det, alltså, det gör väl någonstans att det kanske inte var så främmande att starta en blogg igen sen senare. Men matbloggandet började jag med typ för att jag hade hoppat av konstskolan och var ganska uttråkad. Och var, ja, till och med innan jag hade hoppat av och kände bara så här, lite paniken började krypa över att inte ha någon kreativ outlet. Och då så läste jag lite matbloggar just då som jag hade så här snubblat över. Det var Green Kitchen Stories som jag började läsa. Och hade egentligen alltså ingen koll på matbloggande. Men jag såg att de gjorde det och de gjorde det jävligt bra. Och jag tänkte typ så här, oj wow, kan man göra det här? Det vill jag också göra. Så jag, det var verkligen bara så här, ja men jag provar. Det var typ det som råkade dyka upp just då. Och så märkte jag att jag var ganska bra på det. Eller det kändes liksom rätt från början.
Och när var det här?
Ja, men det måste ha varit 2013, kanske.
Mm.
Ja.
Och då var det Food and Green Forest, eller hur var det?
Exakt. Mm. Jag var tvungen att tänka efter, vad det hette?
Jag är ganska nöjd att jag kom ihåg det sådär på en gång.
Ja.
Men konstskola?
Ja, jag läste fri konst på Valand i Göteborg då.
Mm-hmm.
Så jag håller på med, så har jag egentligen den bakgrunden med så här måleri och skrev mycket texter och gjorde allt möjligt så.
Du är en konstnärssjäl.
Ja, men verkligen.
Men har foto varit liksom också en del i det konstskapandet, eller kom den in?
Lite. Alltså jag lärde mig ändå så här grunderna typ på konstskolan och så här redigering och Photoshop och så ganska basic, så det gjorde väl också att steget dit var ganska kort. Men snarare alltså måleriet skulle jag säga. Det är typ det som jag kopplar mitt foto till mer.
Mm.
Idag, och de så här principerna som jag lärde mig då. För att jag är skolad i klassisk måleri. Och verkligen så här oljemåleri och typ så här färglära och sånt. Och det har verkligen...
Det är du och Monet liksom.
Ja. Jag var mer, mycket mer realistisk i mitt målande. Men det har liksom verkligen...
Då har jag ingen konstnär som jag liksom kommer
nej,
på.
Nej, alltså jag vet inte om jag hade någon.
Jag kan Monet och Van Gogh typ. Ja. That's it.
Ja, jag hade typ ingen stor förebild där heller. Men det märker jag gå igen när jag fotar. Att jag tänker så här på färgerna och på så här negativa rum och liksom såna där...
Nu pratar
teorier.
Du ju språk som jag inte förstår. Förklara, vad betyder det?
Ja, men med färger så tänker jag...
Du kommer ju väldigt... Vi kom
ja, väldigt nördigt på en gång.
Ja, på en gång, precis. Jag tänkte att vi skulle vänta lite grann med det, men vad fan,
men
vi kör.
Jag kan dra det lite snabbt. Så med färger så tänker jag jättemycket på komplementfärger i mina bilder. Och det är ju liksom färger som sitter på motsatt sida om färgspektrat. Och de funkar som att de lyfter varandra. Så rött och grönt till exempel är komplementfärg.
Och med lila och grönt.
Lila och gult.
Lila och
blått
gult.
Och orange.
Blått och orange, okej. Jag har fått, anledningen till att jag vet det här, det är att, för jag har gröna ögon och då ska jag ha lila ögonskugga för att framhäva mina gröna ögon.
Det har jag aldrig fått aldrig tänkt på att man kan ha, tänka i den aspekten.
Så det var därifrån det min kunskap kom.
Men jag tänker på det med foundation, för jag har ganska så här rosaaktig hy.
Mm.
Och då ska man typ tydligen ha lite så här grönt i foundation.
Ja, men precis. Alltså, för att det är samma sak toner. Också med alltså concealer och sådär. Då ska den ju vara lite röd för att jämna ut det blåa, eller gul för att jämna ut det blåa. Skitsamma, nu kom vi in på
men det är liksom, det både lyfter och tar ut varandra.
Ja.
Så det kan man tänka på i redigering och styling och så. Och sen med komposition så tänker jag jättemycket på de negativa utrymmena också och kan verkligen så här titta på...
Vad betyder det? Att det är tomt?
Ja, men det där inte händer någonting. Okay. Det är det som är lite så här mellanrumsformer liksom mellan själva huvudmotivet. Att de har också en form och en karaktär och tycker det är så här spännande att titta på typ så här blurret i bakgrunden och så här krämigheten i den och kvaliteten i den och så här. Så det kan bli ganska nördigt med foto också. Och det kommer mer från måleriet för mig.
Vad spännande.
Mm.
Och jag tycker också att alltså, Alla de här olika beståndsdelarna, jag har ju sett, du har ju till exempel, du har haft Instastory Takeover på Influencers of Swedens konto och sådär. Mm. Och då hade du ju en liten sån här flatlay-kurs typ. Hur man kunde, ja precis, matstyling så. Och hur man då kunde lägga upp det just för att det skulle flöda och det skulle ha de här olika beståndsdelarna och sådär. Det är ju superintressant, för jag tror inte det är jättemånga som tänker på just de detaljerna, utan man lägger upp och så hoppas man att det blir snyggt liksom. Mm.
Det är ju väldigt intuitivt också. Alltså det är ju för mig med när jag jobbar. Så det blir ju en liten efterkonstruktion att analysera det på det sättet. Men det kan ju vara väldigt hjälpsamt för någon som kanske inte, där inte kommer lika naturligt. Att man har de där verktygen. Men alltså jag måste ju ändå, för mig är det ändå, det sitter ju liksom lite i ryggraden. Alltså att jag kanske lärde mig det där för många år sedan. Och sen så har det blivit mer ett öga för form eller vad man ska säga. Så att det är inte så att jag heller varje gång jag ska styla en bild sitter och tänker på typ så här, ah, nu måste jag ha någonting i det motsatta hörnet för att det ska balansera. Alltså det kommer ganska naturligt.
Annars men... är det jättejobbigt om man ska börja gå till alltså, teorin gud, varenda gång. Ja. Men tror du att man kan lära sig det där ögat?
Ja, det tror jag. Jag tror att det är någonting alla lär sig. Alltså bara för att man lär sig genom att man håller på mycket. Och de som liksom verkar ha ett öga för det idag har förmodligen liksom hållit på mycket och varit kreativa när de var små. Så att det kommer ju genom liksom övning. Det tror jag verkligen. Jag tror att alla har det mer eller mindre i sig. Sen kanske det är lite svårare för vissa att lära sig. Om man är liksom, ja men, ovan att vara konstnärlig på det sättet.
Precis, man kanske måste ha liksom någon form av fallenhet och tycka att det är roligt främst,
ja, det är nog det.
Just det här med det här kreativa.
Mm.
Alltså jag tror kanske inte att man tycker att kreativitet på det sättet är roligt om man inte har fallenhet för det.
Nej, men jag tror verkligen att alla har kreativitet inom sig, men sen kan det ta sig uttryck på jättemånga olika sätt. Alltså det kanske inte är på ett så typiskt så konstnärligt sätt, men det är så svårt att tänka mig att man kan... leva utan kreativitet. Alltså verkligen, jag tror att det kan komma i väldigt små former också.
Ja, alltså det, men när du liksom, för du får ju frågor hela tiden, så här fotofrågor. Mm. Mm. För det är ju ändå din, alltså okej, nu känner jag att vi måste backa lite grann, för alla vet ju inte riktigt vem du är eller hur det här Nej. Kommer sig. Berätta om Cashew Kitchen.
Det är en vegetarisk matblogg med mycket fokus på det visuella. Där jag skriver liksom om så här, både om matstyling och matfoto, men också ganska mycket om högkänslighet och att vara egenföretagare och introvert. Alltså det är liksom mycket livsstilsinslag också, det är inte bara recept, men även om det är liksom stommen. Så. Och det är ju framförallt på Instagram som jag har blivit stor, det började liksom på Instagram för mig. Så att ja, det är på Instagram och på bloggen som jag gör här. Än så länge inget rörligt material, men det kanske kommer.
Mm. Har du någon plan? Eller
ja, men jag ska göra lite så med, i samarbete med andra så att jag inte behöver lära mig det från grunden.
Nej.
Det är väldigt skönt.
Mm. Men sen är ju stories ganska tacksamt,
ja, precis.
Att börja
det,
med. Liksom.
Det kan jag känna, liksom, det kan jag komma över och filma korta snuttar och sådär. Men om man ska göra mer så här matvideo så vill jag liksom att det ska bli snyggt på en gång och då har jag liksom inte tålamod och
Nej, men det förstår jag, för du har ju satt en så hög ribba.
Ja, det är jobbigt att gå tillbaka då och om man liksom var nybörjare på någonting.
Mm. Men ja, jag förstår det.
Det får man ju bara komma över. Alltså det, så måste det ju vara om man vill utvecklas inom något.
Ja, för jag menar, just det här att som sagt, du får liksom dagligen frågor kan jag tänka mig kring ditt fotograferande och då blir det ju ofta också så här, vad använder du för kamera?
Mm.
Som att det är den viktigaste biten.
Det ligger
biten.
Inte jättemycket i kameran.
Nej.
Men du har helt rätt, det är en jättevanlig fråga.
Det är för att det är den enkla lösningen, tror jag.
Mm.
Istället för att öva så tror man att ja, men om jag köper en ny kamera så löser det sig och då blir allting bra och jag blir jättebra.
Mm.
Men det är ju inte kameran. Vad skulle du säga är liksom den enskilt viktigaste grejen för en bra bild?
Oj. Alltså, jag skulle säga att det är liksom allt det där som är i den analoga biten. Alltså, balansen i färgerna och kompositionen, alltså själva stylingen. Då kan du ta en mobilbild som blir jättefin.
Och bra ljus.
Ja, men precis. Naturligt ljus är väldigt viktigt för mig i alla fall. Men allt annat är liksom finish. Alltså om man har ett bra objektiv eller redigering och sådär. Men grunden ligger egentligen i att du har gjort en välarbetad styling och balanserat färgerna bra mot varandra.
Mm. Alltså jag vet ju det här när vi fotade, jag och Elin Kero fotade mitt bokomslag. Förlåt. Mm. Jag har varit förkyld så att jag är lite på bättringsvägen här. När vi fotade mitt bokomslag, då var det ju, alltså det var ju 99% styling, 1% klick. Mm. Mm. För då satte vi ju upp kameran på ett sånt stativ så att man liksom får kameran i en, alltså precis ovanför helt enkelt. Mm. Och sen så är det ju bara styling. Flytta runt och dutta och lägga grejer under så att det ser ut som att det är rakt. Och...
Ja, verkligen. Det är det som tar tid.
Ja, men precis. Mm. Men det är inte, och där spelar inte... Eller här var det ju bokomslag, så då var det viktigt att ha en bra kamera för det ska tryckas och sådär. Mm. Men när det gäller liksom den alltså typen av alltså Instagram-bilder, då räcker det ju med en bra mobil.
Mm. Det eller hur? Man kommer väldigt långt med det. Nu fotar jag med en bra kamera.
Såklart, men du är ju nördig också.
Ja, och foto har ju varit en stor del av det för mig. Så.
Ja, och du har ju kommit dit. Mm. Du kanske inte hade en svindyr kamera det första liksom,
nej, men
tiden.
Faktiskt ganska tidigt ändå.
Okej.
Okay. För att jag kände, jag var nog lite så att jag tänkte att det skulle göra hela skillnaden i början. Så att jag investerade i det. Men första året så hade jag ju en väldigt dålig kamera.
Mm.
Och så här, när jag tittar tillbaka på bilder så även från den kameran som jag har nu så kan jag känna att så här, min styling gjorde inte kameran rättvisa. Mm. Så att det är inte så bra bilder ändå. Det upplever jag enligt mina kriterier. Då. Så att det är klart att det har varit en utvecklingskurva.
Nej, jag tror man gör det svårare än det är. Mm. Just de här bitarna.
Mm.
Och inte liksom... Jag menar så att man drar sig någonstans för att öva fram det. Och vill att tekniken ska lösa det.
Jag vet, liksom. Man är lite otålig. Det kan jag verkligen förstå. Men alltså, jag tror man ska göra det väldigt enkelt för sig. Och börja med liksom, the basics.
Mm.
Och bara experimentera. Och känna att man inte behöver skaffa en massa utrustning och en massa rekvisita. Utan så här, kan köra på det man har hemma. Och bara få till en bra balans i bilden.
Men om vi ändå nördar ner oss lite grann. Mm. Vad har du i ditt fotokit? Liksom?
Jag jobbar ganska lätt ändå. Alltså jag har mitt kamerahus som är en Canon 6D. Och sen så har jag ett, jag har två objektiv men jag använder i stort sett bara ett 50 mm objektiv. Jag fotar ibland med stativ men oftast inte.
Mm-hmm.
För att jag ofta fotar uppifrån och då kan det vara svårt att komma tillräckligt högt upp. Och ibland vill man vara så här lite mobil med kameran. Och det är i stort sett det jag använder i utrustning. Alltså ibland har jag en sån här fjärrkontroll. Men alltså, använder inte den så ofta heller.
Ja, det är nu fotar du själv.
Ja, vilket jag ju väldigt sällan gör.
Ja.
Förklarar själv. Det är lite mäckigt när man är själv. Och det är liksom det. Några bakgrunder som jag använder. Lite rekvisita, men inte jättemycket. För jag bor väldigt litet just nu så jag kan inte ha så mycket.
Vad har du för bakgrunder? Vad gör du dem av? För det här är ju någonting som jag är väldigt sugen på att börja fixa med.
Det är lite blandat. Mycket är sånt som jag har hittat. Alltså typ när det står så här big bag ut på gatan så kan man rota runt där. Och då har jag hittat så här typ gamla golv som har rivits upp eller en vägg eller panel eller någonting. Så lite sånt. Alltså min bästa så här träbakgrund är en sån skiva från en big bag påse.
Alltså så här renoverings-crap, liksom.
Crap, och då har det ofta någon så här alltid någon fläck med typ spackel eller något som man inte får bort som man hela tiden måste så här kringgå typ genom att lägga en näsduk över eller så här, ibland ganska ofta den får jag nästan alltid retuschera bort alltså det är så tröttsamt
då
det
kanske du är lättare att köpa en
ja men det är min bästa träbakgrund, jag älskar den och den har så fin slitning och så då får man liksom ja då får man jobba runt det.
Jag har så här, typ gamla typ dörrar på på loppisar
det
och sånt där.
Det är jättebra. De är ju väldigt otympliga dock.
Ja, men typ såg jag så här då.
Bord, alltså loppisbord, det är ju tyvärr ganska dyrt i Stockholm att hitta fina sådana. Jag är fortfarande på jakt efter det.
Men det blir lite Peter-grej.
Ja, men verkligen. Mm-hmm. Alltså det är typ Peter köp och sälj och gruppen på Facebook hänger jag mycket i nu. Men typ gamla så här bakplåtar använder jag ganska mycket. Alltså jättefint
bakplåtar?
Skrivbord.
Jaha.
Det är ett hett tips.
Ja, för alltså, jag har ju sett att folk typ kanske så här, att man köper en sån spånplatta och typ tapetserar på.
Ja,
eller...
men jag är lite svårt för när det är så här nygjort. Alltså det kan bli väldigt fint om man så här spacklar och får en struktur och målar. Man måste verkligen göra det bra, för jag vill liksom att det ska se ut som ett verkligt bord eller en plåt som man använder i sin ugn. Sådär. Mm. Och det är lite svårt att fejka det.
Mm.
Men det gör ju att jag har väldigt få bakgrunder som jag roterar mellan. Det är lite så här stått på min att göra-lista i flera år, att jag ska göra egna också. Bara liksom lite skeptisk. Jag tror det är därför jag inte kommit till skott på att det ska bli bra. Men så kan man absolut göra. Man kan ju köpa så här marmor på tapet typ. Ja. Eller som en vaxduk och lägga ut. Och det är liksom, kanske på en Instagram-bild så kollar man ju ganska snabbt och det så här funkar så. Men kanske inte om man ska göra en kokbok.
Nej, och jag menar, du har ju liksom... Om vi liksom går bortom Instagram... Jag vill komma tillbaka till Instagram lite senare och prata strategi.
Mm.
Men du gör ju också... För jag menar, just den här matkreatörbiten som du säger. Det har ju inte bara med ditt eget varumärke att göra. Utan det gör du ju för andra också.
Mm, precis.
Berätta om det.
Det är mycket för mattidningar... Och då blir jag ofta anlitad som receptkreatör och ganska ofta att göra hela paketet liksom, med styling och foto. Men ibland så är det kanske någon annan som fotar och jag som stylar och gör recept. Och ibland så blir jag anlitad som matstylist, kanske för en byrå som ska fota något för ett annat varumärke. Så det är ju som du säger, allt syns ju inte på mina egna plattformar. Mm. Även om det mesta gör det, för att mycket är samarbeten så.
Mm.
Så är det en hel del som sker liksom i bakgrunden också. Jag skulle jättegärna typ styla och fota någon annans kokbok och så, men det har jag inte gjort ännu. Men jag kan tänka mig att det skulle passa perfekt in i det som
jag gör. För alla är ju inte nödvändigtvis liksom fotografer, kreatörer,
exakt.
Bara för att man gillar mat.
Många anlitar ju fotografer för det.
Ja,
och där tänker jag
får ringa Mat-Tina.
Ja, om hon gillar min stil. Jag tänker det så här,
hon är lite kanske för folklig och liksom,
ja, det vore ju fint.
Glattig.
Jättekul att jobba med någon sån. Men jag har en ganska speciell stil och det ska ju liksom passa
det lite,
med det
precis,
också.
För du är ganska så här, men ganska doft, mörkt, murrigt. Mm. Så. Eller hur skulle du beskriva det?
Mm, ganska skandinaviskt. Alltså det är egentligen mycket färg, men ganska dov ton.
Mm.
Lite moody, som man brukar säga.
Moody, jag gillar det.
Men det är inte så här jättemörkt så där heller. Det var ju någon trend för några år sedan att det skulle vara så där otroligt nästan svart liksom bakgrund. Mm. Så ser jag inte. Det är ändå ganska färgstarkt och lysande och så uppiggande, tänker jag. Men att det har den här skandinaviska melankolin över sig.
Mm. Och kanske lite mörkare bakgrunden. Mm. Det är inte det här vitt och ljust och fräscht grejen.
Precis.
Du vet, när man nästan man går in på ett Instagram-konto och man ser nästan inte kanterna. För att allting har liksom en vit bakgrund.
Ja, det där är så svårt, tycker jag. Jag fattar inte hur folk får till den typen av...
Nej, men alltså, jag har gett upp så många gånger. Jag har försökt så många gånger och jag har gett upp så många gånger.
Mm.
Det här med flöde. Ja, men jag känner att nu kommer vi ju in på det ändå.
Mm. Mm.
För du skrev ju ett inlägg för Inos, Influencers of Sweden, för, som du också hade skrivit om på, i vår Facebookgrupp.
Mm.
Där du pratade om hur... För det var ju liksom... alla var väldigt stressade kring det här med flödet och snygga flöden.
Mm. Och
för
algoritmen.
Typ kanske ett halvår, ett år sedan kanske.
Mm.
Kan inte du berätta hur du tänker kring algoritmen och flödet?
Mm. Jag hade ju också ett väldigt kurerat flöde tidigare. Då när det var kronologisk ordning helt enkelt på Instagram. Så att alla som följde den i stort sett såg ens bilder. Så då tänkte jag jättemycket på flödet och att det skulle vara så här blandat, typ varannan naturbild, varannan mat, så att det blev mer som ett livsstilskonto och sådär. Men sen så märkte jag liksom att vissa bilder fick mycket mindre engagemang än andra. Det var alltid matbilderna som fick mest engagemang. Och det var ju det som var min nisch. Så då så släppte jag det lite grann och började egentligen tänka mer på att publicera enskilda bilder som var väldigt starka. Och då liksom i kombination med texten, så att texten också var intressant, så inte bara bilderna. Och det har funkat väldigt bra. Alltså det är klart att engagemanget varierar, och jag tänker fortfarande lite på flödet, att det ska inte se helt så här plottrigt och galet ut, utan hänga ihop lite så här färgmässigt och så. Men det är ändå så här väldigt mycket going on om man tittar på min grid. För att det är matbilder i varenda bild och det är ofta mycket färg och ganska nära och sådär. Men jag släppte lite på det och kurera, och det har faktiskt funkat. Alltså jag upplever att det är lite så man får tänka, man får ha så slagkraftiga bilder för att på något sätt slå igenom den här algoritmen så att folk uppmärksammar det man gör och att ens följare faktiskt ser senaste bilder och också lite får det de förväntar sig. För de följer ju mig för att de vill se en viss typ av bilder och frångår man det för mycket eller är för splittrad så tror jag att man också tappar folk som kanske bara ville se maten. Och det kanske är så tråkigt att publicera bara samma typ av innehåll hela tiden. Men det är ändå så här, jag upplever att jag kan vara jättekreativ i även i den ganska smala nischen. Så finns det så otroligt mycket man kan göra. Och jag måste ändå tänka lite på vad mitt varumärke står för. Och det är färgstark vegomat. Och då kanske jag inte kan visa allt som jag vill visa i just den, på just den plattformen. Men däremot kanske jag kan visa det på bloggen. Där kanske det finns mer utrymme för andra typer av bilder.
Mm. För det är ju många nu som känner att de tappar följare och det går liksom ut för och det är jobbigt. Hur upplever du det?
Jag upplever att jag har saktat in. Jag märker också att det går mycket trögare att växa.
Men du växer fortfarande?
Jag växer fortfarande, men ganska långsamt ändå, tycker jag. Men samtidigt så jag försöker faktiskt inte titta så himla mycket på följarna nu, för att det i och med att algoritmen styr vilka som ser ens innehåll så ser ju ändå inte alla som följer mig mitt innehåll, utan det blir kanske viktigare att titta på hur mycket engagemang varje bild har. Det är egentligen det som är den markören som både företagen och vi själva borde titta på, och där får jag ju ändå bra engagemang med mycket kommentarer och folk som ger sina egna, delar sina erfarenheter och ger tips och sådär. Så att jag jobbar mer på att liksom få upp det engagemanget snarare än att stirra mig blind på hur många följare jag har.
Det är ju väldigt, väldigt smart. Mm. Men jag kan också tänka mig att det är ju väldigt lätt att fastna i det där, att sitta och stirra på hur många likes man får och hur många följare man har och sådär. Mm. Alltså hur ofta postar du?
Kanske 4 gånger i veckan.
Ja, du kör inte varje dag?
Nej, ibland gör jag varje dag. Men ofta så blir det några dagar där jag inte hinner med och inte har något att posta.
Känner du att det påverkar?
Alltså det gör ju, det skulle ju såklart växa snabbare om jag postade oftare. Men då kanske jag inte kan upprätthålla den kvalitet som jag vill. Och det är ändå det viktigaste.
Ja, för du är ju också så här, du gör ju inte den här att du lägger upp en bild och så lägger du en smiley typ. Nej. Utan du har ju som ett litet blogginlägg nästan.
Texter med styckindelning typ.
Ja, men faktiskt. Alltså, och du skriver inte de här, du måste skriva de här innan.
Jag skriver dem på datorn i Evernote som jag har också på telefonen, så kan jag copy-paste.
Plockar du upp dem där, ja men det är ju jättesmart. Mm. Använder du något verktyg för att tidsinställa?
Nej, inte på Instagram.
Nej.
Eller egentligen inte alls.
Vad jobbigt.
Jag vet, men det går ju ändå inte. Alltså, jag har provat
sådana där. Men nu går det ju. Nu finns det ju. Jag tror att Later har gjort så att det går. Att,
man kan faktiskt publicera.
Du kan faktiskt publicera. Ja. Och jag vet att Buffer som jag använder jobbar på det. För att Instagram har ju nu släppt på det här att man ska kunna schemalägga. Mm. Nej, men för jag tänker liksom att du har ju också så här. Du hade ju din blogg på engelska tidigare. Mm. Hade du både svenska och engelska eller hade du bara engelska?
Alltså jag har haft så mycket olika. Jag kommer inte ihåg vad som var först, men jag har haft på både engelska och svenska. Och ibland bara på engelska. Och nu är jag bara på svenska.
Nu har du bara på svenska. Ja. Och så sen har du på engelska på Instagram.
På Instagram.
Är det så du har tänkt att du delar upp det då?
Ja, det vart som så. Alltså,
eller är du fortfarande lite kluven?
Nej, men jag känner att jag kan inte övergå till att skriva på svenska på Instagram. Därför att dels så verkar inte folk bry sig så himla mycket om det, för det är kortare texter, det är lättare att svälja. Liksom. Men då skulle jag tappa så mycket folk där. Alltså jag har väldigt stor internationell följarskara där. Mm. Så där känner jag att det kan få vara kvar på engelska.
Ja, och då blir det ju också lite grann så här att bloggen är lite närmare, lite grann för de svenska följarna. Mm. Och då kan Instagram få vara lite internationellt. Mm. Vad har du fått för respons på den uppdelningen? För det är ganska nyligen som du började skriva på svenska.
Alltså, de svenska läsarna älskar ju det. Och jag märker att jag får bättre engagemang och bättre trafik till bloggen när den är bara på svenska. Men många på Instagram störs lite grann på att jag promotar bloggen, lägg där, och så kommer de till bloggen och säger den på svenska. Mm. Och jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det där.
Google Translate.
Ja, för det är ju många som läser med Google Translate. Och samtidigt så vill jag ju promota det. Och så finns det så begränsat med utrymme i stories till exempel att skriva så här, obs, det är på svenska. Ja. Alltså då tänker jag så här, ja, det får väl några får väl bli lite irriterade över det då.
Ja, och så länge man har den där translate-knappen liksom tillgänglig, tänker jag. Men sen, jag menar, visst längre fram, om du märker att det är jättemånga som efterfrågar en engelsk blogg, då kanske du får köra en parallell.
Men det är så jag tänker, det kanske är en framtida strategi, ja, att så här, när jag har möjlighet kanske att ta in en assistent, ja, som kan hjälpa till. Och
men då måste det ju löna sig.
Ja.
Alltså man kan ju inte sitta och jobba dubbelt med så mycket material som det där ändå är.
Nej, det var därför jag övergick till att bara skriva på svenska till slut.
Och sen är det ju också liksom en grej med samarbeten och sådär. Hur tänker du där? Och hur känner du att företagen har reagerat på det här med språkskillnaden?
Jag tror att det är jätteviktigt att skriva på svenska om man riktar sig mot svenska företag och en svensk publik, vilket jag ju ändå gör i första hand. Så därför så har det varit, det är också en av anledningarna till varför jag ville börja skriva på svenska igen. Så jag märker ju att jag har fått fler samarbeten sedan dess, helt enkelt. Nu var det ju ett halvår sedan jag bytte till svenska. Lite drygt. Så att det tror jag är väldigt viktigt. Ja, alltså jag försöker tänka väldigt mycket på vilken publik jag riktar mig åt och vilken publik jag vill nå mer i framtiden. Inte bara på den som jag har nu. För att jag har ju en stor internationell publik fortfarande eftersom jag skrev mycket på engelska tidigare. Men en strategi för mig är ju liksom att börja använda mer svenska hashtags på Instagram till exempel och försöka att liksom växa min svenska publik. För det är där jag ser min framtid framförallt.
Jag tror att det är där någonstans som många fastnar. Att de tänker liksom att ja, men nu måste jag köra på engelska för då har jag en chans att få en större publik.
Exakt, det var ju så jag tänkte från början.
Ja. Problemet, eller det är ju egentligen två problem som jag ser det med det. Och det är ju ett, ja, du har möjlighet att få en större publik, men du har också sjukt mycket fler konkurrenter.
Ja.
Och två, det är jättesvårt att sälja in samarbeten när du har en så spridd publik.
Det är väl, alltså det är väl jättebra om man vet att man har en jättestor publik i kanske Tyskland eller England och kan visa på det. Men ofta är det som du säger, alltså det är som minimal procent på varje land. Att det är nästan irrelevant, det är bara globala varumärken som det funkar för då. Och sen kanske inte det är den typen av jobb man är ute efter. Alltså det kanske, man kan ju få andra typer av möjligheter om man blir stor globalt. Men det är så himla, alltså det är ett stort projekt. Jag tror att det är så otroligt få som lyckas med det. Så det är väl lite det som jag har insett under vägens gång. Att, att det är bättre att satsa på att bli stor i en väldigt liten
pöl.
Ja, precis, en liten pöl.
Stor fisk, liten pöl.
Så, ja, och för då tror jag man också känner sig lite bättre kring sig själv. Att så här, ja, men om jag bara jämför med de här konkurrenterna, då ligger jag ganska bra till. Liksom.
Precis.
Vill du också leva din dröm att jobba som influencer? Vi på Influencers of Sweden hjälper dig att leva den drömmen. Vi är samlingsplatsen för bloggare, youtubers, instagrammare och andra kreatörer inom sociala medier. Och vi arbetar för att du ska kunna göra det du älskar, att inspirera människor. Influencers of Sweden är ett unikt nätverk för dig som är influencer. Och i ditt medlemskap så ingår bland annat inbjudningar till exklusiva seminarier och nätverksträffar, tillgång till vårt fantastiska medlemscommunity och en kvalitetsstämpel för dina kanaler. Som medlem i Influencers of Sweden blir du en viktig del av en organisation som finns till för att utbilda, inspirera och stärka social media influencers som yrkeskategori. Bli medlem på influencersofsweden.se. När du lyckas, lyckas vi.
Det här är ju en säsong om mikroinfluencers, så du är ju en som sagt en ganska stor mikroinfluencerfisk i en liten pöl. Om man då jämför. Hur många följare har du på Instagram nu?
51,6 tusen.
Då ligger du egentligen lite över min gräns där på 50 tusen. Men
ja, Instagram har ju dragit iväg där. Ja. Bloggen är ju betydligt mindre.
Hur många läser den?
Alltså som mest har jag nog 10 000 i månaden.
Men för en sån nisch, för en vegetarisk matblogg, så är ju det väldigt mycket ändå.
Ja, det kanske är det.
Ja, men alltså jag tänker liksom, tänk 10 000 personer på en månad som letar efter vegetariska recept. Det är ju väldigt specifik. Det är en väldigt specifik målgrupp. Och just därför så kan du ju också jobba med specifika annonsörer. Men hur jobbar du med samarbeten? Alltså annonsörer?
Ja, jag har jag gör ju bara redaktionellt innehåll till mina samarbetspartners. Jag har inga annonser eller någonting.
Inga banners.
Inga banners.
Nej, man måste ha så sjukt mycket sidvisningar för att det ska löna sig.
Det är
sig.
Inte värt det.
Nej.
Och jag har inga affiliate links heller. Mm. Utan det är i stort sett alltid att jag skapar recept och bildmaterial och text till mina kunder. Och så brukar det publiceras både på bloggen och Facebook och Instagram.
Mm.
Och det ligger ganska mycket jobb bakom ett sånt inlägg. Alltså det är inte bara som ett köpt inlägg där man skriver någon kort text. Och, alltså, nu förstår jag att de allra flesta lägger mycket jobb på sina sponsrade samarbeten. Men just när det ligger ett recept bakom så blir det som ännu en nivå av
absolut.
Innehåll som
skapas. Jag gjorde ett samarbete med EF, Språkresor, för inte så länge sedan. Och då använde jag ju bilder som jag redan hade tagit. För att det skulle ju vara resbilder. Liksom.
Mm. Mm.
Så då använde jag bilder som jag redan hade tagit. Plus att jag skrev om min egen språkresa. Så jag tog en bild från när jag gick i åttan. Jag var jättegullig. Jag hade pudelfrilla och liksom, hade inte haft min tandställning. Eller det var innan jag fick tandställning.
Mm.
Så det gick ju otroligt mycket fortare att skriva än om jag skulle ha gjort ett recept, lagat maten, stylat, fotat, redigerat, hela den grejen, såklart.
Mm. Så varje gång jag gör ett sånt samarbete så är det ett ganska stort pådrag. Och jag bloggar ju oftast bara en gång i veckan av den anledningen att det är så mycket jobb bakom. Mm. Så att jag tar ganska bra betalt, vilket gör att jag behöver inte göra jättemånga samarbeten heller. Det är liksom... Nu är jag i en sån här ovanlig period när det är ett samarbete i veckan. Och det händer ju i stort sett aldrig annars. Det kanske är max en gång i månaden.
Varför tror du att det är mycket just nu? Är det tiden på året?
Ja,
eller
det är hög säsong för, tror jag, både influencersamarbete men också så här inom matvärlden. Att det är både, nu har det varit påsk precis och sen så är det inför midsommar och grillsäsong. Och,
det är sant.
Det
jag är ju inte en matlagare så att jag bara, vadå, varför är det? Jag fattar inte.
Men det just nu brukar det vara mycket generellt.
Jag bara,
generellt.
Är det någonting som ska odlas nu?
Ja, ja men det är också alltså allting som vaknar till liv lite grann. Efter vintern. Och sen så är det också inför jul så brukar det vara väldigt mycket.
Såklart.
Så det är de två högsäsongerna. Så det beror väl lite på det. Och sen så tänker jag att det beror på att jag växer och blir bättre på det jag gör. Och får fler och fler
kunder
och större nätverk. Och
jag tänkte liksom att du är bra. Det är ingenting jag ifrågasätter. Det här var snarare liksom just det här hur... Att det ligger liksom i kalendern. Så.
Ja, det är.
Men,
det är ganska sällan som jag pitchar... mina egna samarbetsförslag utan jag har liksom lite haft turen att folk har kommit till mig och det tror jag för att jag har haft en strategi från början egentligen att bara satsa på att göra min grej så bra som möjligt och att liksom kanalisera all min energi in i det, att bli bättre på mitt craft så att säga och på mina bilder och på mina recept istället för att slösa jättemycket energi på att gå och jaga samarbeten när det kanske egentligen är för tidigt.
Jag börjar sitta och nickar väldigt instämmande. Och jag tror att det är det felet väldigt många gör.
Mm.
Att de fokuserar på hur stor måste jag vara för att få samarbeten.
Mm.
Och jag är så här, men de kommer att komma till dig om det du gör är liksom tillräckligt bra.
Mm.
Absolut att du kan sälja in dig själv också. Men det kan ju inte vara det som ska vara liksom så här, ja men när jag kommer till den punkten. Då ska jag börja sälja. Utan att fokuset hela tiden måste ligga på hantverket.
Ja, alltså det är väldigt vanskligt att ha det som drivkraft att jag vill bli bloggare och jag vill tjäna pengar på det och jag vill göra samarbete. Men jag vet inte hur eller på vilket sätt. Eller.
Nej.
Alltså det måste finnas någon, det måste bottna i något intresse inom en viss nisch. Att man har någon expertis eller att man skapar sig en expertis genom att man börjar blogga om det. Om det så är liksom smink eller mat eller kläder eller...
För du hade ju inte den här expertisen när du började.
Nej, då
när
var
du började.
Ju helt grön. Alltså det var ju ett intresse
grön.
Jag hade.
Ja. Vegetariskt.
Ja, precis. Jag var i dubbel bemärkelse väldigt grön. Och det är jag fortfarande. Men... För då tror jag att det blir hållbart också. Man ska ju också hålla på med det, kunna jobba med det och tycka att det är kul länge. Så det där med samarbeten så, det kommer ju så småningom om man är bra på det man gör.
Precis.
Sen är strategi också viktigt, men jag tror att så här, det coret eller liksom ens essens är mycket viktigare i ett tidigt skede.
Mm.
Nu är det först nu som jag kan försörja mig på heltid på det här. Och då har jag liksom gjort det ändå ganska mycket på heltid i 4 år.
Mm.
Vid sidan av liksom deltidsjobb. Så.
Men det här tycker jag ju är otroligt fascinerande. Just det här att att man inte lägger fokus på just det här och just samarbeten också. Jag tror att det är vanskligt att liksom ha det som mål att folk ska vilja annonsera hos en.
Mm.
För jag känner att du har ju ändå också ett annat ben i det här, eller du har inte bara ett ben, men du har ju liksom matkreatörbiten, att du jobbar liksom, mm. att du gör det här för andra.
Mm.
Men sen har du ju också haft workshops och, mm. och sådana saker och, liksom, och lärt ut. Vad ser du som liksom din långsiktiga strategi? Vad vill du att den här businessen ska ta vägen?
Jag tror att, alltså, först vill jag bara säga att jag tror att det verkligen är en styrka att ha den här kompetensen inom en viss nisch, och att det är därför väldigt smart att satsa på att bli liksom bra inom Absolut. Sin nisch. För då kan man ha de där olika benen, man kan göra inte bara samarbeten, utan som du säger, man kan föreläsa och workshops och göra andra grejer, och det blir en mycket större trygghet i ens företag då. Så jag känner att det har varit jättehjälpsamt för mig att kunna ta de här mer traditionella liksom, frilansjobben som matkreatör också. Och alltså, om jag tänker på framtiden, så känner jag lite så här, just hela den här biten med samarbeten, den influencerbiten, tror jag inte kommer vara det som jag gör om jag tittar väldigt långt framåt. Jag tror att det är någonting som jag gör väldigt mycket nu och som jag liksom testar lite och ser hur mycket jag kan göra. Jag har svårt att se att jag kommer känna att det är hållbart att göra det här om 10 år. Då kanske jag har liksom gått vidare och ja, men kanske gör kokböcker eller gör något helt, eller har utvecklats i något helt annat. Jag är faktiskt ganska öppen inför vad det skulle kunna bli. För att jag är också lite så rastlös av mig och kan tröttna ganska lätt och vill gärna utvecklas i olika riktningar. Jag kanske har liksom vidareutbildat mig. Jag är väldigt nyfiken på näringsterapi till exempel. Det kanske är ett sånt komplement som jag har lagt till. Så att jag ser mer, så här, min framtid ligger mer i det här så här, nördiga mat- och hälsointresset. Som är någon slags ja, men, mat, hälsa, spiritualitet på någon, mm. i någon slags enhet. Jag ser mer att min framtid ligger där än i liksom, bloggandet i sig.
Mm.
Men däremot så är innehållsskapande väldigt viktigt för mig. Men sen kan ju det ske på olika sätt. Det kan ju vara genom att man skriver böcker eller det kan ju vara genom artiklar. Alltså, det behöver inte vara via en blogg eller Instagram.
Sen känner jag också så här att hur tänker du kring det här att du faktiskt skulle kunna tjäna pengar på?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De som följer dig, alltså att skapa någonting för dem som mm. de kan köpa, till exempel då en bok eller en mm. kurs, eller, för du sitter ju på kunskap som mm. andra vill ha.
Det ser jag väldigt positivt på och har ju, jag har gjort det lite grann genom de workshops som jag har, och just nu jobbar jag också på en Patreon som mm. är ett litet sätt att lösa de här internationella läsarna som inte kan läsa min blogg men som gärna vill ha liksom bra innehåll på engelska.
Förklara för the people vad Patreon är.
Ja, det är som en slags prenumerationstjänst, ungefär som en crowdfunding, men du som prenumerant får tillgång till VIP-innehåll. Så då kan man skapa liksom VIP-blogginlägg i stort sett som folk får köpa för att ta del av. Mm. Och då kanske det är lite mer matigt innehåll och sånt som tar lite mer tid som man inte hinner göra annars. Och det, jag är väldigt pepp på det, för då kan man verkligen så här få möjlighet att skapa allt det där som man så här, och helst skulle vilja göra men inte har tiden till.
Ja. Det är det enklaste sättet egentligen att ens följare blir ens kunder, ja, kan man säga. Mm. Så att ens följare faktiskt då lämnar en peng och supportar en snarare än att man ska gå the long way around med annonsörer.
Mm. Och jag tror att det är smart att eller jag tror att Patreon kan vara bra om man har en internationell följarskara, för att det är folk som är mer vana vid betalinnehåll, tror jag.
Mm.
Det kan vara svårt i Sverige.
Mm.
Så därför riktar inte jag det till svenska läsare i första hand.
Jag supportar två personer på Patreon. Jonna Jinton och Elin Kero.
Ja, snyggt. Jag har också funderat på om jag ska supporta Jonna Jinton.
Alltså jag ger dem liksom en dollar i månaden. Så det är liksom inga pengar. Men det är ändå så här, jag ville ändå bara börja lite grann någonstans att, och liksom vänja mig själv i det här.
Mm.
Och så här, $2 i månaden, det märker man ju inte. Det försvinner ju bara någonstans. Ja. Men det är ju mycket för dem.
Exakt.
Eller kanske inte just den dollarn, men ändå liksom.
Ja, men om många gör det.
Precis.
Så är det såklart jätteviktigt.
Så att mitt mål är ju liksom att under i år åtminstone kanske supporta 10 stycken kreatörer som jag gillar.
Mm.
Och det är liksom, ja men vad blir det, typ så här 70-80-90 spänn i månaden.
Mm.
För att liksom mina favoritkreatörer ska kunna få göra sin grej.
Mm.
Och det tycker jag är en fin grej liksom.
Ja, det tycker jag med. Och jag tror att det är så här viktigt att också börja vänja den här publiken lite grann vid att, men det tar väldigt mycket tid och kraft och pengar att skapa det här innehållet.
Mm.
Så det är lite så här märkligt att förvänta sig att allting ska finnas där gratis.
Mm.
Men det är svårt, alltså det är en jätteutmaning när det har funnits gratis innan.
Absolut.
Så jag försöker tänka i så fall att då ska det tillföra ytterligare någonting mer som ens gratisinnehåll inte gör.
Mm. Ja, men jag gillar till exempel det Jonna gör, för att nu får man då följa med bakom kulisserna när hon skapar sin kulningsskiva.
Mm. Mm.
För det är ju den egentligen som hon vill att Patreon ska finansiera.
Ja, precis.
Och då får liksom den publiken den bakom kulisserna bitarna bara.
Mm.
Och då skulle ju du kunna då ge dina följare bakom kulisserna material när du fotar eller beroende på vad det är för någonting de vill ha.
Guider och
precis,
lite mer välarbetade texter.
Och, ja.
Ja, så det är in the works.
Ja.
Sen tror jag inte, jag vet inte om det kommer vara det mest lönsamma jag någonsin har gjort, men
alltså,
det är inte
vi
det viktigaste
se
heller.
Det beror lite grann på hur det här utvecklas och det här beror ju också så otroligt mycket på den relationen som man har med sina följare.
Mm.
Hur känner du liksom som matkreatör som inte är, alltså du är ju inte med speciellt mycket på bild och sådär. Du är ju med både, och det här tror jag är skitviktigt, alltså just det här att du syns både på bloggen och på Instagram, att det finns en bild på dig.
Mm.
Där du står och smakar på någonting och ser så här mysig ut. Och då, liksom, nej, men då känner man att ja, men då har man, du ser lite så här härligt, vi står i köket och lagar mat, mysig ut.
Det vilket som en matpersonlighet på den där bilden.
Ja, men man känner att man bondar med dig då.
Mm.
För då känns det som att aha, vi lagar mat ihop, typ. Mm. Så att man får den familjära känslan.
Det är jätteviktigt att vara med på bild. Jag försöker att bli bättre på det. För att få den där connection. Även om man liksom bloggar om någonting som inte är ens mest privata personliga liv, så tror jag ändå att så här, man behöver få veta vem som står bakom det innehållet.
Mm. För annars blir det så anonymt.
Mm.
Och då, ifall då du skulle liksom byta plattform, börja skriva om någonting annat, eller då önska att folk ska stötta dig på ett eller annat sätt, då måste de ju bry sig om dig och ha den här relationen till dig.
Mm.
Annars så kommer de ju inte att bry sig tillräckligt mycket.
Nej, precis. Så att etablera den personliga kontakten är jätteviktigt. Och det kan man ju göra på andra sätt också. Så det försöker jag göra i texterna och i mitt tilltal.
Absolut.
Och att jag liksom ändå, ja men i min e-mailklubb som jag har också, får jag ofta jättemycket så här personliga svar tillbaka som jag alltid svarar på. Och ibland så blir det liksom en brevväxling fram och tillbaka mellan dem som de mest dedikerade läsarna. Så det är ju att liksom nära sitt wolfpack på något sätt och knyta dem.
Wolfpack, jag gillar det.
Ja, men det är liksom en tribe på något sätt som alltid stöttar en. Och då måste man ge tillbaka till dem och svara och engagera sig i det de gör. Och, Ja, det behöver inte vara så många människor.
Nej.
Men man har ju, alla har nog den där lilla gruppen dedikerade.
Men det här är ju grejen med mikroinfluencers också. Man behöver inte vara många, men de behöver vara engagerade för att det ska, för att man ska kunna konvertera på något sätt. Mm. Alltså det låter så himla, vet, man säger så bara, du vill bara tjäna pengar på mig. Men alltså i slutändan så vill man ju, man vill ju ge värde som någon ser så pass mycket värde i att de kanske då vill betala för det.
Ja, och för det är ju som väl ens kompisar nästan. Så man tänker så här, det kanske bara är 20 personer som är så där dedikerade och engagerade.
Mm.
Men om jag ger ett genuint tips till dem på någon produkt som jag tycker är jävligt bra, som jag använder själv, oavsett om det är via ett samarbete eller inte, då kommer ju de verkligen ta till sig det, och de kommer tipsa vidare till sina vänner. Och den typen av, alltså tips från en vän är så otroligt mycket mer värt än någonting som man ser på en annons eller liksom en smält upp på en busshållplats. Så jag tror att det, vi måste lära oss att värdera, eller värdera det värdet både i ens prissättning och motivera det inför kunden om man ska göra samarbeten som mikroinfluencer.
Absolut. Nu är det ju så här, jag har ju precis startat en mailinglista.
Ja, spännande.
Ja, jag har inte skickat ut någon mail än, för jag tycker det är lite läskigt.
Mm.
Samtidigt som jag har börjat skriva på någonting, och då blir jag så, jag blir så mycket mer exalterad inför det än inför någonting annat, för det känns ju som att jag då skriver till mina kompisar.
Mm.
Alltså, hur tänker du inför din mailinglista, och har du några tips?
Alltså, du vet ju att det finns en mottagare där. Det är det som gör det så roligt att skriva.
Jag kommer att bli kränkt om inte alla öppnar mejlet. Ja,
på en blogg så är det liksom, du bara skickar ut det i eten. Du vet liksom inte om det når någon. Men på en mailinglista så är det så väldigt tydligt att du når de här personerna.
Mm.
Och jag tycker att, för mig har det varit så att jag kan vara ännu mer personlig där. För att det är en sluten grupp, så jag vet att det når liksom inte utanför det. Jag kan ha ett ännu mer personligt tilltal. För att det är som att skicka till vänner. Många av dem är mina vänner också. Alltså både över internet och verkligen vänner. Så det har funkat bra för mig att vara personlig. Jag följer en del e-maillistor. Och jag har väldigt svårt för när jag är en så säljig titel.
Mm.
Typ så här, one more day left of discount code, bla bla bla. Du vet att det blir för mycket så här.
Så trött på discount
codes. Man ska känna sig så här,
jag vill super, jag köpa någonting, då kommer jag köpa det ändå.
Ja, det kan liksom inte, primära fokuset kan inte vara att sälja någonting.
Nej.
Eller att klicka sig in på det här och ta del av de här freebiesarna. Det är inte den typen av innehåll jag dras till i min inkorg i alla fall. Utan det är mer en ganska personligt blogginlägg som känns som att det verkligen är exklusivt.
Mm. Ja, men hur väljer du då vilket innehåll som du lägger på bloggen och vilket du skickar ut? För jag menar, jag kan ju tänka så här, om jag skriver ett jättebra mail, då tänker jag, åh herregud, det här skulle ju vara ett jättebra blogginlägg.
Ja, men då kan du väl lägga det på bloggen också senare. Så det har jag gjort flera gånger. Alltså att den som är med på e-maillistan får som ett förhandstitt.
Okay.
Så kanske det kommer upp några veckor senare, när det liksom inte är lika aktuellt längre.
Ja.
Nu är det också så här, bloggen är på svenska för mig och e-maillistan på engelska. Okay. Så det är också så här ett bra sätt att, om jag vill ha vissa typ av innehåll som jag vill duplicera. Jag brukar inte planera liksom inte e-mail-innehållet på samma sätt, utan där är det mer så här, ganska ofta att jag sätter mig ner och skriver en så här life update.
Okay.
Och sen
så du säljer ingenting där liksom?
Alltså jag har inte så mycket att sälja än så länge.
Nej, men när jag har läst det här, klicka in det här, gör
nej,
det här.
Och det blir, jag kan ju inte, jag önskar att jag var lite mer strategisk i mitt språk och val tidigare. Så att jag kan liksom, ja, men tipsa om bloggen lägga jag skrivit. Men nu är det så här, ja, men ingen kan läsa den då för det är på fel språk. Men däremot när jag startar Patreon så kan jag ju, alltså då min primära liksom målgrupp där kommer ju vara de som är på min e-maillista. Så då kommer jag börja använda det. Och när jag har sålt workshops och coaching som jag hade ett tag i matstyling och matfoto, då var ju också det via e-maillistan. Men annars är det bara...
Så du har haft den ganska länge?
Ja, det är typ bara för att det är kul, känns det som, just nu.
Men jag tror att kontentan här är att man måste spela the long game.
Mm.
Det är inte så här... Alltså strategi, jättebra. Men du kan inte ha en strategi som går över en månad eller två månader eller tre månader. Du måste ha den som går över flera år.
Ja.
Och allting måste liksom gå i linje med varandra.
Mm.
Sen absolut att man får liksom ändra sig. Eller man får, livet tar olika vändningar och sådär.
Mm.
Men Men det kommer att märkas ifall du gör de här skifterna enbart av strategiska anledningar.
Du startar en e-maillista för att en månad senare lansera en onlinekurs. Och...
ja, men typ. Mm. Lite sådana saker. Eller just det här, ja men okej, nu testar jag det här tilltalet. Nej, det funkar inte. Ja, men då byter jag. Och så, du vet, utan det måste finnas en autentisk grund.
Att liksom. Du följer typ samma röst som du har i bloggen så att det känns liksom, som att det är du där bakom. Och det här är liksom något extra som läsarna får ta del av.
Ja.
Och det finns ett värde i det också. Alltså det där handlar ju verkligen, jag upplever att e-maillistan handlar jättemycket om att bygga den här, det här wolfpacket som jag pratar om. För jag märker att de läsarna återkommer på andra kanaler också. Det är alltid de som är flitiga och kommentera och verkligen slukar det innehåll som jag publicerar som handlar om matfoto och matstyling. Eftersom det är liksom mitt incentive för att skriva upp sig på listan är att man får den här kursen i matstyling och matfoto.
Just. Och då får du rätt personer också.
För rätt personer som också gillar det andra innehållet jag skapar.
Mm.
Och som om jag skulle släppa en kokbok som kanske översätts till något språk skulle de nog vara väldigt likely att köpa den.
Mm.
Och de tittar på alla mina stories där jag liksom, berättar om matstyling. Alltså det, så det är ändå, det föder liksom in i varandra.
Mm.
Allt går liksom inte att mäta i ett sånt monetärt värde.
Nej, inte än.
Nej.
Men det kommer ju också. Sen gäller det så här, skapar man någonting som de här personerna verkligen vill ha och ger dem ett värde, då kommer du också kunna omsätta det i pengar.
Mm, om jag skulle vilja, men det är inte alltid det viktigaste. Alltså jag känner också att jag har ju lite...
Du måste överleva, Agnes.
Ja, men jag har ju de här samarbetena lite för att jag ska kunna skapa gratis innehåll till mina läsare också. Så att den som blir liksom irriterad på det kan ju också... Nu händer det väldigt sällan att jag får den kritiken, men då kan man ju tänka på det att så här, ja, men då kan jag göra en massa andra grejer som jag bara gör för att det känns roligt och för att jag vet att mina läsare tycker om det.
Mm.
För att jag har någonting annat som finansierar det här. Det behöver inte komma direkt från läsaren. Liksom. Så det är jättebra om de också slipper betala.
Absolut, absolut. Jag tänker liksom bara... Det är ju liksom två olika strategier, helt enkelt.
Mm.
Får jag fråga vad du tar för ett blogginlägg? Eller en sån där paket?
Alltså, det är jätteolika. Så det kan variera beroende på vad som ska ingå, såklart. Men det brukar ligga runt 12 000 för ett Instagram-inlägg. Ungefär samma för bloggen.
Mm. Så typ så här 30 för hela konkarongen?
Ja, 30, och så 35. Extra om man vill ha stories. För att stories är väldigt mycket värt just nu. Det är
nästan
ännu fler som tittar på det än som ser ett vanligt inlägg.
Ja. Jag tycker det låter toppen med tanke på hur mycket tid du lägger på det och den kvaliteten som du producerar.
Mm.
Men du, då vill jag avsluta med tre tips.
Mm.
Vad vill du säga till de micro-influencers där ute? Jag känner att det här avsnittet har varit proppfullt med en massa sådana tips. Men du får liksom koka ihop det lite så här i slutändan.
Då vill jag säga, utan inbördes ordning då. Men först core first, strategy later. Som var lite det vi pratade om. Att så här, kanalisera din energi på det som är ditt craft och experimentera där och utveckla det så att du känner att du liksom blir bättre på det som är din grej innan man börjar tänka för mycket på så här, vilka kunder ska jag rikta mig till och hur ska jag kurera mitt flöde och ska jag starta en e-maillista bla bla bla, utan liksom fokusera först på vad som är essensen i det du gör. Sen tänker jag också att det är ganska bra att ha ett extra jobb ganska länge ändå, så att man inte känner den här så ekonomiska stressen av att man måste gå runt från början. För då blir det också att det så påverkar vilken typ av innehåll som man skapar. Och det är skönt att kunna vara så fri i att bara få vara kreativ och utveckla det och göra det som känns roligt. Tills man märker att det börjar flyga. Liksom inte ha bråttom i den processen. Ta bra betalt, även om du är liten. För att det ligger så himla mycket mer än liksom läsa siffror i det där. Utan det är liksom kvaliteten på det som du gör och värdera din kompetens och all tid som du lägger ner på det här jobbet och allt från att svara på mejlen innan till att svara på kommentarerna efteråt. Processen är mycket längre än vad man tror, så räkna in det.
Och leverera därefter.
Ja, såklart. Man ska ju kanske, man får ju, men det tror jag, liksom får man ett rimligt pris så tror jag att också ens, då blir man mer motiverad att göra ett bra jobb. Så det där går liksom hand i hand.
Mm. Jättebra. Toppen. Tack snälla för att du var med, Agnes.
Tack för att jag fick vara med.
Du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers, en podcast från Influencers of Sweden. Glöm inte att gå in på iTunes och lämna ett omdöme eller ett betyg på podden om du tyckte om den. Det hjälper fler att hitta till podden. Så tack för det. Har du några frågor eller någon kommentar angående podcasten så är du välkommen att besöka vår Facebook-sida, Influencers of Sweden, eller hitta oss på Instagram eller Twitter. Där heter vi Influencers SE. Jag heter Linda Hörnfeldt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.